Det är måndagen den 1 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Vi tog det ju lite lugnt förra veckan, som ni kanske märkte, körde bara en podd på fredagen då och hoppade över de vanliga fredagspoddarna. Orsaken till det var att jag behövde lite extra tid för att planera vad vi ska göra inför valet i höst. Så det ni förlorade i podd förra veckan ska ni förhoppningsvis få igen i augusti. Men nu är vi tillbaka i normal produktionstakt. Och idag ska vi prata järnvägar och tåg. Hur ska politikerna göra för att få tågen att gå i tid? Det är en populär fråga som har varit genom historien. Och vilken grad är det politikernas ansvar att tågen går i tid? Hur ska tågtrafik och järnvägar bäst skötas generellt? Hur gör vi i Sverige? Och är det bra eller dåligt? Det är lite av det vi ska prata om idag och förgrotta vidare kring de här frågorna. Jag är glad att hälsa två gäster välkomna. Nämligen Maria Arkeby från den progressiva tankesmedjan Tiden som skrivit rapporten När tåget inte kommer. Varmt välkommen hit, Maria.
Tack så mycket.
Och så Ida Wallinder från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro som skrivit rapporten Hej då statens järnvägar om just tåg och järnväg. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Tiden och Timbro alltså. Vi får se vad ni har att säga om det här. Vi ska först bekanta oss med de här rapporterna. Man kan hitta dem på respektive hemsida förstås, men alla hinner väl inte läsa dem. Maria, kan du bara kort sammanfattningsvis, vad är det du har skrivit om?
Ja, alltså min rapport handlar väl kanske egentligen inte primärt bara om tåg, utan det handlar ju om vad som händer när vi försöker organisera samhällsbärande funktioner som marknader kan man säga. Jag har tidigare skrivit om begravningar, om djursjukvård, om taxi, om bilprovning och så vidare. Järnvägen är ju intressant för den ska ju transportera människor till jobbet, den ska fungera för industrin, den ska fungera för klimatet och så vidare. Så att det är ett intressant exempel att titta på ur marknadsperspektiv.
Okej. Ida, på samma sammanfattande sätt, vad handlar den rapporten du har skrivit om?
Jag skriver framförallt om de som kör tågen och förseningar och sådana saker. Inte jättemycket om själva infrastrukturen, ska väl sägas. Och det är väl för att jag såg all rapportering om tåg som var försenade och tågkaos och allt vad det var. Och samtidigt så upplever i alla fall jag att det finns ett narrativ om att allt är avregleringens fel. Och inte bara järnvägssystemet utan också nästan att det också dödar alla kattungar och allt vad det är. Liksom. Det är ganska hård tonalitet. Då vill jag kolla vad som egentligen gäller. Jag upplever att det finns ganska många missförstånd i debatten. Dels att avregleringen skulle ha lett till att förseningarna ökat jättemycket, men vi ser att det har gått från ungefär 70% punktlighet under åren med monopol till ungefär 90% idag. Vi har ökat resande, vi har sänkta biljettpriser med 40% och kundnöjdheten är bättre för SJ än samtliga av konkurrenterna.
Okej. Ni har skrivit om lite olika saker och lite olika perspektiv. Ni ska båda få berätta mer om era rapporter. Men vi ska försöka ha ett samtal liksom som ändå går ihop så att säga. Jag tänkte börja med det här med avregleringen, att järnvägarna avregleras. För ni ska få hjälpa mig lite med historien här. För oss som inte är exakt koll på vad det här innebär, vad är det som har avreglerats och hur och vad var det som egentligen hände i praktiken? Hur ser historien ut? Maria, kan du hjälpa mig lite här?
Ja, men det stora som har förändrats är ju naturligtvis som vi alla avregleringar att det har kommit in fler aktörer i arbetet och med det så kommer ofta kortare perspektiv. Alltså, förut så har vi haft samma organisation, samma planeringshorisont. Idag har vi trafikverk, vi har operatörer, vi har entreprenörer och vi har regioner som har olika uppdrag. Och det här ställer ju enorma krav på samordningen och det är där det brister. Mm.
Kan man säga att förr var det då en aktör, staten, som byggde järnvägen, skötte tågtrafiken och också körde tågtrafiken. Alltså det var de som fanns,
ja,
så att säga.
Ja, det kan man väl säga från början.
Okej.
Ja.
Och när förändrades det här då, ungefär?
Ja, det började ju, avregleringen har ju börjat för alltså mängder med år sedan. Alltså avregleringen, alltså 20... 30 år sedan. Så att det här har ju varit successivt, en successiv förändring.
Ida, vill du fylla på? Vad är det som har hänt med avregleringen? Alltså, om vi inte lägger några värderingar på det, men rent praktiskt har hänt.
Ja, men absolut. Men det började 1988 när det då nybildade Banverket fick ta över ansvaret för infrastrukturen från SJ. Och sen 1990 så kördes det första tåget i konkurrens mot SJ. Så då var det BK Tåg som körde regionaltrafik i Jönköpingstrakten. Och sen 96 så öppnades godstrafiksmarknaden. 00 så konkurrensutsattes underhållet, det vill säga att man inte gjorde det i egen regi utan man gjorde det med upphandling. Och 2001 så delades SJ upp i en massa olika bolag helt enkelt. Dels Green Cargo och SJ som vi känner det idag och Järnhusen och lite annat. Och sen 2010 då så tog sista steget när även den kommersiella fjärrtrafiken öppnades för konkurrens.
En liten extra fråga. Visst var det ändå så att SL och andra regionala trafikbolag körde väl ändå tåg? De körde väl pendeltåg innan avregleringen eller innan 1988 också? Tror jag.
Ja, precis. Vi har ju 1978 så genomförde man länstrafiksreformen, så det är ju möjligt att det var under annat namn, men det var nog fortfarande SJ som körde, men då så skulle regionerna betala för, eller länen då, den tiden betala för den olönsamma trafiken.
Okej, men då har vi en översiktlig bild så här. Sen har jag varit och tittat lite i statistiken och upptäckt en sak. Det är ju att tågtrafiken har ökat jättemycket. Sen millennieskiftet har antalet avgångar ökat med 40%. De senaste 30 åren läste jag, det är väl då från början på 90-talet, eller mitten på 90-talet, så har både antalet resor och antalet tågkilometer, alltså hur många tåg man kör med passagerare och hur många kilometer tåg man kör med passagerare, har fördubblats. Varför har det blivit så? Varför åker vi så mycket mer tåg nu för tiden? Maria, vill du börja? Vad är din?
Ja, nej, men det är ju i grunden naturligtvis en oerhört en positiv utveckling. Fler människor väljer tåget, transporter går mer på järnväg. Men sen så säger ju inte den utvecklingen automatiskt någonting om organisationsmodellen. Det är också så att Sverige har urbaniserats, människor pendlar mer till sina arbeten och så vidare. Och klimatfrågan har fått allt större betydelse.
Men vad säger du vidare om de ökade tågåkandet? För det är mycket, mycket mer än vad befolkningen har ökat. Vår befolkning har ökat från ungefär 8 miljoner till 10,5 miljoner, alltså vad blir det, 20% lite drygt. Men tågåkandet har alltså fördubblats. Vad tror du det beror på?
Nej, men jag tror att tåget också har blivit mycket mer attraktivt. Och det får väl alla resenärer själva säga vad de tycker mest attraktivt. Så jag personligen tycker värderar ganska högt att kunna sitta och jobba samtidigt som jag reser. Men jag menar, det här hänger ju ihop också med att om det finns fler koncept och fler nischer så är det klart att det blir mer attraktivt för andra. När jag var student så föredrog jag snälltåget för att de är lite billigare än vad SJ är exempelvis. Så att, jag tror att det handlar inte bara om det, men jag tror att det delvis handlar om det. Och vi kan ju nämna det också, bara att på Göteborg-Stockholm när MTRX började köra där så ökade tågtrafiken med 15% på bara ett år. Alltså första hela kalenderåret som de körde trafik.
Om vi inte har genomfört de här stora av- och omregleringarna kring tågtrafiken, tror du att antalet tågpassagerare hade ökat lika mycket som det har gjort?
Nej, men inte lika mycket. För det satte ju också ett konkurrenstryck på SJ att de behövde förändras och bli bättre och leverera en bättre tjänst för att kunna behålla kunderna mot konkurrenter. Så att jag tror att det inte lika mycket. Men jag tror att det fortfarande hade ökat, det tror jag nog.
Maria, Ida, tror du att avregleringen ska vi i alla fall delvis tacka för att så många fler väljer tåg idag? Tror du också det?
Ja, det är väl inte helt omöjligt, men det finns ju också en massa andra bidragande orsaker som sagt. Alltså arbetssättet har förändrats. Ida nämnde att människor jobbar på tåg. Bara efter pandemin så ser vi en enorm förändring i hur människor arbetar. Man har möjlighet att bosätta sig kanske lite längre från arbetet för att man inte behöver vara inne varenda dag och sådär. Men absolut kan det ha en bidragande orsak.
En sista fråga innan vi går in på rapporterna. Det är ju så att om man tittar bakåt då, så har man då två utvecklingar att förhålla sig till. Dels av omregleringen på de här marknaderna, dels att tåget har skalats upp enormt mycket. Hur ska man tänka när ni tittar bakåt då? Hur mycket påverkar det jämförelse över tid att tågen är så mycket större grej i Sverige idag än det var på 80-, 70- eller 60-talet? Ida, vad tänker du om det?
Ja, men framförallt så tror jag att det är en viktig sak att ha med sig när man kollar på förseningar. Jag var ju inne på det här med att punktligheten har ökat och det är ju egentligen alltså ganska anmärkningsvärt givet att vi har fler som kör på spåren idag. Det borde ju tvärtom leda till ännu större förseningar. Så att vi lyckats ha ett så pass bra system som vi ändå har idag med ökad punktlighet, det är ganska anmärkningsvärt helt enkelt.
Vad tänker du om det, Maria, att vi har en sån stor förändring i tågtrafikens omfång? Hur påverkar det möjligheten att göra vettiga jämförelser bakåt?
Det är ju inte helt lätt. Om man tittar på punktlighetsstatistik, man jämför ju också Sverige med andra länder, så ser vi att man mäter lite annorlunda. Så att det här med punktlighet är ju inte, det är inte helt lätt, men helt avgörande naturligtvis för att tågtrafiken ska, för att ännu fler ska välja tåg.
Men just, det är väl ändå viktigt att ha med att det är många fler som åker tåg mycket oftare idag än det var liksom på 1980-talet. Det får man ändå ha med sig, så att säga, tänker jag.
Ja, det ser vi ju.
Bra. Nu ska vi gå in lite på vad ni har skrivit i era rapporter, vilket är då väldigt spännande. Vill man läsa hela så kan man då gå in på Timbro respektive Tidens hemsida. Men Maria, du talar ju om de här avregleringarna och att det har lett fram till ett marknadsmisslyckande så tillvida att järnvägar med dess fasta infrastruktur sådär skiljer sig ganska mycket från den ideala teoretiska marknadskonstruktionen, så att säga. Kan du bara berätta lite om det? Vad är det som har misslyckats, om vi börjar med det?
Ja, men det som jag var inne på tidigare var just att det är ju det här med samordningen som brister. Ju fler aktörer vi får som ska samverka, desto svårare blir det ju att hålla ihop frågan. Och det viktiga är ju inte bara att tågen går i tid varje dag när vi ska till arbetet. Det viktiga är ju också att känna en trygghet i att vi har ett järnvägsnät som fungerar också i tider av kris. Och där är jag inte lika övertygad om att vi är lika duktiga som när det gäller kanske punktligheten till exempel. När vi tittar på, jag skriver ju en hel del om underhållet till exempel, där vi har ganska korta kontraktstider när det gäller underhållet. Man gör, har vi en växel som är trasig på ett ställe så lagar man den, men kanske inte den som håller på att förlera som ligger alldeles intill, därför att det ingår inte enligt det femåriga avtal man har och så vidare. Det finns liksom inte direkt någon kontinuitet på det sättet och heller ingen total överblick är det intryck jag har fått när jag har pratat med människor i det här rapportarbetet.
Okej. Vi har sämre underhåll än vi hade kunnat ha. Det är då ett misslyckande. Någonting annat som du tycker det märks, det här marknadsmisslyckandet?
Nej, men jag tycker generellt att det är intressant att vi har sån enorm övertro på marknadens förmåga att lösa precis allting. Och det ser vi ju. Jag har också skrivit, bara som en liten parentes, en teoretiskt intressant rapport när det gäller bilprovningen, där man gjorde en avreglering och där vi ser att man trodde att antalet stationer både skulle öka, att priserna skulle gå ner. Och de i själva verket har gått upp med 56% sen avregleringen. Så att jag tycker att vi har en kanske lite för stark tilltro till marknaden. Det här är inte en marknad som vilken som helst. Det här är inte som att liksom välja mobiloperatör eller köpa en ny tischa.
Nej.
Det här är en
samhällsfärd funktion. Exempelvis spåren ligger där de är och är monopol både på kort och medel lång sikt.
Man bygger signalsystem
och sånt där. Ja. Vad är det som gör att det här, att just järnvägen lämpar sig dåligt just för det, så kan man säga, det mer traditionella marknadstänket?
Nej, men jag lämpar sig dåligt. Marknaden är ju inte alltid, helt fel lösning. Det handlar ju om hur man styr och vilket övergripande ansvar det har. Vilken överblick vi har, hur robust systemet är, hur stor kontroll man har över. Om det blir en försening här, hur påverkar det hela systemet längre ner, så att säga? Ett signalfel i Stockholm påverkar resenärer i Karlskoga. Och där har vi ett bristande överblick som marknaden på något sätt per sin definition har skapat.
Och för att lösa det här, vad behöver vi förändra?
Ja, vi behöver mer, alltså vi behöver ett tydligare ansvar helt enkelt, med en större överblick över hela systemet, och framförallt när det gäller underhållet då.
Okej, att underhållet ska skötas av... Ja, hur skulle underhållet skötas ifall du skulle bestämma så att det skulle fungera bättre? Så att säga?
Jag vet inte exakt. Jag har inte en generallösning på exakt hur underhållet ska organiseras. Men det som är tydligt idag är ju att det är för kortsiktigt. Att det är för hattigt i ansvaret med de här korta kontrakten som löper när det gäller underhållet. Och man går mellan det fåtal aktörer som finns för att sköta underhållet.
Okej. Ida Timbro är ju en marknadsliberal tankesmedja. Ni gillar marknader. Förstår du den kritik mot marknadslösningen i det här fallet som Maria får fram?
Nej, inte riktigt kanske. Jag håller med om att det är ett fragmentiserat system som du skriver om i din rapport. Men jag ser inte riktigt vad problemet med det är heller nödvändigtvis. Alltså det är klart att det finns konflikter och inneboende konflikter i järnvägssystemet mellan tunga och långa godståg och snabbtåg och regionaltåg och konflikten mellan att ta sig fram på spåren om 10 år, det vill säga underhåll jämfört med att kunna åka just precis just nu. Alltså det finns massa sådana konflikter och jag ser ju mycket hellre att att man löser dem genom öppna och konkurrensneutrala processer än att det är Trafikverket eller tidigare som det var med SJ, att de sitter i ett styrelserum och bestämmer vem som ska få företräde och hanterar konflikterna där.
Så. Ida säger att öppen konkurrens skulle kunna lösa det här, tror du det, Maria? Om vi tar specifikt underhållet, mer öppen konkurrens lät som.
Ja, alltså vi har ju rätt öppen konkurrens. Det är inte lätt att etablera sig på underhållsmarknaden. Det är väldigt, väldigt investeringstung bransch. Så att jag tror att vi behöver en mer, återigen, sammanhållande överblick. Vi har, tack och lov, ännu inte hamnat i en situation där vi verkligen behöver trycktesta vår beredskap. Men jag känner mig inte 100-procentigt trygg med att det järnvägssystem vi har idag skulle klara det.
Mm. Kan du berätta lite mer om det? För det är en sak som du lyfter fram som nackdelar med dagens system. Om det skulle trycktestas, järnvägen måste fungera och vi har dessutom en fiende som kommer vilja skapa eller göra så att den inte fungerar. Vad har dagens system för brister i ett sånt läge, tror du?
Ja, återigen, det är det sammantagna ansvaret. Ju fler aktörer, desto svårare. Och vem utkrävs ansvar i extraordinära situationer som en kris eller krigssituation innebär?
Mm. Har vi några egentliga data? Kan vi säga att sen avregleringen har underhållet blivit sämre? Finns det en sån empiri vi kan luta oss mot?
Alltså jag tycker att det ser att det är tillräckligt när vi tittar på, vi pratar ju båda om när tågen inte går i tid. Jag bor i Stockholm, det går inte att räkna hur många gånger man har stått och väntat på pendeltågen därför att det är signalfel eller det är någonting annat som inte fungerar. Så att det är alldeles uppenbart att vi har en underhållsskuld så att säga i det här landet när det gäller järnvägen.
Mm. Men kan inte det bero på att man har helt enkelt lagt för lite pengar och att lägger man för lite pengar spelar det inte så stor roll hur underhållet organiseras?
Jag tror att det är både och. Jag tror att vi både måste satsa mer pengar på underhållet, men jag tror att vi också behöver ha bättre kontroll över hur vi använder de här pengarna och ha ett ökat gemensamt ansvar.
Mm. Ida, vill du kommentera något mer på just Marias tes innan vi går över på din rapport?
Men gärna. Jag vill också bara det här med signalfel och så. Jag blev väldigt förvånad själv faktiskt. Jag tänkte att det kan vara kul för lyssnarna att veta också att det faktiskt inte är infrastrukturen som är största orsaken till förseningarna. Och om man trodde det så behöver man inte känna sig dum, för att jag tror ungefär 83% av svenska folket. Men det är faktiskt järnvägsföretagen och deras egenorsakade förseningar som personalplanering och sådär som står för största andelen. Men det jag skulle vilja kommentera är väl egentligen bara att den här konkurrensutsättningen har ju också minskat kostnaderna för underhåll väldigt, väldigt mycket. Så det har minskat med 11%, vilket innebär att 2025 års upphandlingar av underhåll som kostade 11,5 miljarder hade kostat 1,3 miljarder mer om vi inte hade konkurrensutsatt. Så jag tycker att det är någonting som man inte ska tappa bort heller, just det här med att vi får mer underhåll per skattekrona.
Maria?
Ja, men då lockas man ju omedelbart att prata om andra delar av samhället som välfärden till exempel. Det är klart att konkurrensutsattheten har pressat kostnader, men det vet vi ju också är på bekostnad av kvaliteten. Så att, det finns ju paralleller att dra.
Just den rapporten som kollar på om kostnaderna har minskat och säger att de har det, säger också att det här är till bibehållen kvalitet. Så. Men glömde jag att säga.
Vi kan gå vidare i din rapport. Du skriver ju där om trafiken mest då, men då skriver du att avregleringen av järnvägen måste fullföljas. Vad menar du med det?
Ja, men det jag menar med det är väl att SJ har en 95% i marknadsandel inom just kommersiell persontrafik. Och det finns, jag radade upp här innan alla de här positiva sakerna som har kommit av avregleringen med sänkta biljettpriser och ja, men fler arbetsgivare, mer kundnöjdhet och sådär. Och jag tycker att det är ganska otroligt att vi har fått så mycket av bara 5% konkurrensutsättning. Så att, jag kollade helt enkelt på vad vi skulle kunna göra mer, och där har vi då bland annat tågplanen där SJ, det som reglerar vem som får köra tågen och när. Där får SJ företräde på grund av en rad tekniska detaljer som gör att man egentligen bara kör föregående års tågplan återigen och sen gör marginella förändringar.
Förlåt, jag bara avbryter här bara kort. Tågplanen, det är helt enkelt det som säger vilka tåg det som ska gå i vilken ordning på vilka spår, eftersom man kan inte åka samtidigt på samma spår.
Exakt, exakt. Och man tar fram den ett år i taget. Också intressant fakta, så man byter tågplan i mitten av december, vilket jag kanske inte tycker är det smartaste läget att göra det på när det är snöstorm och alla vill hem till jul. Så att,
Det är inte lika mycket snöstorm i Bryssel där de fattar beslutet om tågplanen.
Okej, det är en sak man skulle kunna göra, reformera hur tågplan. Vad är det mer man skulle kunna göra för att få in fler aktörer?
Ja, men framförallt så SJ.se. Det är ju, byggdes ju upp under monopolåren, och ja, men för svenska folket så är det ju närmast synonymt med tågresande att man bokar sin biljett på SJ.se. Och det här får ju SJ använda precis hur de vill och stänga ute konkurrenter, vilket såklart hade varit rimligt om de hade varit ett vanligt företag, men det är de ju inte, utan det här byggdes som sagt upp under monopolåren, och den här frågan har varit uppe i Konkurrensverket och sådär, där de har konstaterat att det är ett stort konkurrensproblem att andra aktörer inte kan sälja sina biljetter där.
Hur är det idag? Persontrafiken, MTR fanns ju förut som körde Stockholm-Göteborg. De heter väl någonting annat nu?
Gör
de
inte? VR.
Ja, just det. Och så har det ju funnits, jag har åkt med Blå tåget, fanns det någonting som heter, och Snälltåget har det väl funnits också. Men det är ju bara vissa sträckor. Om man vill åka exempelvis till Norrland har det väl inte varit så lätt. Alltså, tror du att alla, finns det intresse att köra på massa andra sträckor som bara SJ kör på idag, tror du, ifall det skulle förändras som du föreslår?
Ja, men jag tror att det skulle finnas ett intresse att köra på fler sträckor. Kanske inte alla sträckor så, men absolut flera. Det tror jag.
Ja, men säg att det blir mer än 5% som körs av andra. Vad skulle det få för konsekvenser för oss som åker tåg, tror du?
Ja, men jag skulle ju gärna se att resenärerna som åker mellan Stockholm och Göteborg, att det inte bara är de som får de här 40% sänkta biljettpriserna. Det skulle jag gärna ha mellan Stockholm och Malmö också. Det kan jag säga att det behövs som gammal Lundastudent. Så att jag tror att många av de här fördelarna, att det skulle kunna sprida sig till hela systemet, hade varit väldigt positivt.
Maria, Ida vill ha ännu fler kockar just i trafikeringssoppan. Vad tänker du om det?
Ja, alltså, lite intressant här är det ju att konstatera, och även när jag läste rapporten, att det är ett väldigt fokus på, det står till och med i rapporten, söder om Dalälven så ska det bli glatt och tjo och gammal och sådär. Och frågan man ställer sig är ju också då, vad händer på de här sträckorna där kanske inte lika många reser där vi behöver bli ännu bättre på tåg, inte minst för klimatets skull. Så det är ju en väldigt viktig fråga. Jag håller med om att biljettpriserna måste bli lägre, men inte bara mellan Stockholm, Göteborg och Stockholm, Malmö, utan även norröver.
Men tror du att konkurrensutsättning, fler trafikutövare skulle kunna vara ett medel för det?
Ja, alltså motfrågan blir ju, hur säkerställer vi en god tågtrafik då i hela landet? De sträckor som kanske då inte är så lönsamma, det ser vi ju även på andra områden. Om jag går tillbaka till de områden som jag har tittat på, där vi liksom i glesbygd nu inte har någon taxitrafik. Det finns inga bilprovningar och så vidare. Jag är ju väldigt rädd för att tågen stannar på de sträckorna där det inte är lika lönsamt att köra.
Men hänger det här ihop? Om man konkurrensutsätter mer så kanske det blir jättepopulärt att ha vårdcentraler i Stockholm City och köra Stockholm och Göteborg där många är intresserade, men färre vårdcentraler, färre bilprovningar och färre tåg norr om Dalälven. Är det så? Man får välja antingen eller här liksom? Eller?
Nej, men det är ju lite av marknadens logik. Du ska ju gå med vinst. Mm. Har du en sträcka som är olönsam. Alltså nu är det ju till och med så att nu släcker vi ner gatlyktor i norra Sverige därför att det kostar för mycket pengar att ha dem tända därför att det inte är så mycket folk som går där. Jag vet inte, jag vill inte utarma Sverige norr om Dalälven.
Ida, du vinkade.
Ja, nej, jag ska bara... Jag är ju då uppväxt norr om Dalälven och jag vill absolut inte utarma det heller. Men det är ju så att de olönsamma sträckorna trafikeras ju även idag och inte för SJs goda vilja utan för att regionerna betalar för dem. Så att de har ju faktiskt inget samhällsuppdrag som exempelvis Systembolaget eller något annat, utan de är ett renodlat statligt bolag som ska gå med vinst. Och det är just på de olönsamma sträckorna som fler privata kör idag med VR och Transdev och sådär. Så det ser jag inte som en så stor risk.
Okej, vi ska gå vidare. Ida, du skrev i din rapport någonting om kapacitetsavgifter också. Det vet jag inte vad det är, eller jag vet inte om det är viktigt, men vad är det? Vilken roll kan det spela?
Ja, men det är typ som tågens motsvarighet till trängsel.
Ja, jag trodde det, men jag vågar inte säga det.
Nej, men det är helt rätt. Och här får jag väl ge lite cred till Maria, för du skriver väldigt bra just om de här små marginalerna i systemet och att en försening skapar en annan försening. Och sen, jag håller ju inte med om att det är avregleringens fel, utan tycker att antingen så är det politikerna som inte har byggt tillräckligt med infrastruktur, eller så är det Trafikverket som har släppt på för mycket. Men alldeles oavsett så är det ju ett problem som behöver lösas på något sätt. Och då tror jag att kapacitetsavgifter hade varit väldigt bra för att sprida ut trafiken på dygnet helt enkelt.
Det är alltså helt enkelt dyrare att köra där det är mycket tåg samtidigt?
Ja, precis.
Men det blir ju dyrare biljettpriser också. Det slår väl ut på som åker tåg då?
Ja, absolut. Men det blir också billigare när det inte är lika trångt. Så att, och det här hade ju också varit ett ganska bra sätt för att se vart man skulle behöva investera ännu mer.
Mm. Maria, jag vet inte hur mycket du har satt in i kapacitetsavgifter. Är det någonting som skulle kunna förbättra, tror du?
Jag vet inte, det kanske det skulle kunna, men då spontant då så kommer jag återigen att tänka på norra Sverige. Då får man resa på natten där då, när det inte är, det är som i Stockholm då, när det inte är så mycket trängselavgifter kanske, jag vet inte. Men det kanske kan vara en kanske kan spela en viss roll i vissa delar av systemet, jag vet inte.
Jag gick tillbaka till de 4-5 senaste infrastrukturpropparna som hade lagts i Sverige på hur mycket vi investerar i järnväg i Sverige. Den verkar ju faktiskt ha ökat betydligt. Om man jämför då 2012 med den infrastrukturproppen som kom, eller den nationella plan som lades i år, så har de ökat i förhållande till BNP med 40% ungefär. Är det inte så, jag vet inte om ni får gärna säga ja eller nej, att vi har underinvesterat i tåg generellt, och det har gjorts av flera regeringar under ganska lång tid, och att det har varit ett problem. Maria, delar du den här bilden?
Ja.
Så är det helt enkelt.
Ja, det
och
tycker jag.
Hur mycket av de problem vi har idag är orsakade av det, skulle du säga? Hur viktig förklaring är det?
Det är väl både och. Samtidigt så spelar det ju ingen roll hur mycket pengar man öser in i ett system om det inte hänger ihop. Men alldeles tydligt är väl att vi måste investera, att vi har en underhållsskuld och att vi måste investera mer i vår järnväg, inte minst för klimatets skull, men även för svensk industri.
Ida, underhållsskulden, vilken roll tror du spelar att tågtrafiken ser ut som den gör?
Ja, men det är klart att det spelar en roll. Infrastrukturen står för ungefär 20% av förseningarna, så att det är klart att det är viktigt. Men det är ju just ett politikmisslyckande. Och jag hade ju gärna sett att man hade frikopplat finansiering av både ny infrastruktur och underhåll mer. Vi har ju banavgifter som är tänkta att gå till att täcka vidmakthållandet av järnvägen. Det vill säga att när järnvägen trafikeras så ska den inte gå back helt enkelt. Men det täcker idag bara ungefär 15% av underhållskostnaderna. Så att jag hade gärna sett mer användaravgifter helt enkelt för att det...
Ja, men... Dyrare biljettpriser helt enkelt. Vi som åker tåg ska pröjsa...
ja, men...
Alltså... Nej, men det blir ju så. För ja, som det är nu så subventionerar ju det offentliga järnvägen ganska ordentligt.
Absolut, men det kommer ju också från skatteintäkter.
Ja.
Så. Och sen så skulle jag ju vilja se motsvarande system också såklart i de andra transportbranscherna så att det inte blir snedvridningar här. Men
man ska pröjsa mer för vägar också.
Ja, absolut. Men jag tycker att det är viktigt just för att man inte ska behöva förlita sig på att politiker fattar rätt beslut hela tiden. För det kommer de inte göra. Det har vi sett att de inte har gjort.
Mm. Maria, föga förvånande tycker Timbro att vi som åker järnväg och kör på väg ska betala mer själva. Staten och det offentliga ska betala mindre. Vad har du för tankar om den fördelningen?
Alltså vi måste ha ett järnvägssystem som fungerar. Människor måste ha råd att åka tåg. Vår industri måste ha råd att använda järnvägen. Politiken har, precis som hon säger, också inte lyckats upprätthålla det här.
Okej. Okay. Men vad tänker du, är det en lagom fördelning av offentliga medel och privata biljettmedel idag, eller bör vi som resenärer betala mer ur egen ficka, eller vad tänker du om det?
Det finns ju en uppdelning där, vi kan ju titta på kollektivtrafiken till exempel. Den borde ju definitivt vara betydligt billigare.
Där pröjsar vi ungefär hälften i biljettpriser. Okej. Jag tänkte bara, innan vi går vidare och försöker sammanfatta, det här med punktlighet tycker jag är intressant, för det är ju någonting som många funderar över, ni skriver om det också båda. Det verkar skifta mellan åren när man tittar på statistiken, men den som finns i alla fall när man går in på Trafikverkets sida, jag såg inga så här jättetydliga trender över tid, att ungefär de senaste 15-20 åren så har det legat ungefär totalt sett på samma nivå, det går upp och ner i enskilda år. Ni som har kollat noggrannare, har ni sett någon utveckling här? Ida, du nickar.
Ja, man behöver leta ganska djupt för att hitta punktlighetsstatistik från tidigare. Men jag var inne i en SOU och kikade och då fanns det ända tillbaka till just 50-talet och så pass långt tillbaka. Och där ser man egentligen, det går inte att se ett kausalt samband, men det korrelerar väldigt väl ökningen av punktligheten med avregleringens steg. Så att det är inte så stora skillnader de senaste 15-20 åren. Men
nej, det var det jag tittade på.
Ja, precis. Men det är också för att det har varit avreglerat sedan dess. Och sen har det legat, okay. Det har legat ganska stabilt på 90%.
Idas bild, vad säger du Maria? Att punktligheten ökade med avregleringen och sedan dess har det legat ganska stabilt de senaste 15-20 åren. Är det din bild också?
Ja, alltså bilden är ju, det går ju lite upp och ner som sagt i punktlighet, och det beror på vad vi har för typ av vintrar och allt möjligt vad det är. Men sen vet jag ju inte om det nödvändigtvis hänger ihop med avregleringen.
En fråga, för ibland, man kan ju ibland dyka upp någon krönikör som får en feeling och inser så här att jag måste leverera 5000 tecken imorgon, jag har redan skickat fakturan, men jag åkte ju tåg igår så jag skriver en arg krönika om och jag satt fast. Ja, men ni vet. Och så är det alltid då att samhällets förfall illustreras genom att det här tåget stod stilla. Kan vi se någon utveckling? Står tåg stilla mer ofta 2025 än de gjorde 2015 eller 2005 eller 1995? Har ni en slutsats?
Nej, men jag tror att den här ilskan som du vittnar om här, den hänger ju också ihop med beredskapen när någonting går fel. Alltså saker fungerar ju bra när det går bra, när punktligheten är vad den är, tågen kommer fram i tid, men så fort det blir brister kostar pengar, beredskapen vid brister kostar pengar, extra bussar, mat, allt vad det är, kostar pengar, och där ser vi också att det brister och då blir människor arga. Information gör oss glada. Vi kan hantera, alltså en väl hanterad kris kan ju stärka ett varumärke. Det vet vi.
Jo, men självklart, jag förstår att folk blir arga, men ja. Är det sämre nu 2026 än det var 2006? Har järnvägen förfallit sedan dess? Kan vi se någonting sånt?
Om järnvägen har förfallit, ja, vi har ju konstaterat att underhållet brister och att det blir problem.
Ja, fast nu menar jag det här, just det här som man privatperson sitter och skriver att nu satt vi fast i 4 timmar i Eslöv, vi fick en möglig macka och sen kom inte ersättningsbussen. Ni förstår vad jag menar, om att den totala problembördan för tågresenärerna, är de värre idag än de var för 10 eller 20 år sedan? Har ni någon uppfattning om
jag
det?
Jag har inte sett någon statistik på mögliga mackor eller fungerande toaletter, måste jag säga.
Nej, inte just mögliga mackor.
Nej, men ni förstår ändå vad jag menar.
Ja, jag förstår, jag förstår. Och det här underhållsskulden har ju bidragit såklart till att det behövs mer banarbeten. Det innebär ju också att man kommer behöva stanna oftare. Jag var nere på Lunda karneval, fick ta... Fick ta ganska långa omvägar via Göteborg för att komma tillbaka till Stockholm. Så det ökar ju mängden banarbete och därigenom också stillastående.
Jag var kanske lite fantasifull. Strunta i mackorna och strunta i det. Andelen förseningsminuter i järnvägen, har den förändrats de senaste 10 eller 20 åren på ett avgörande sätt? Eller ett vanliga sätt?
Nej, inte dramatiskt.
Nej, okej. Då har vi kommit fram till det.
Får jag lägga till en sak bara? Det här med att behandla resenärerna väl med mögliga mackor och sådär. Det är ju också ganska viktigt just... den här kundnöjdheten jag var inne på innan, så det som toppas där är VR. Och jag menar, punktligheten är inte jättestor skillnad mellan de olika tågbolagen i och med att det finns en uppsättning räls. Men där har man sett just skillnad i hur man behandlar resenärerna.
När fungerade järnvägstrafiken i Sverige som bäst, tycker ni? Vilket år?
Jag vet inte. Jag har ingen. Jag vet inte om det finns någon guldålder egentligen. Det blir nog en romantisk vy av liksom ångloken som kommer tuffande.
Ida, har du någon favorit?
Nej, jag hoppas att det ligger framför oss. Men om man måste säga något år, så kanske det är ändå inom ramen för dagens system, men innan vi drog igång med massa banarbeten. I alla fall för den enskilda resenären.
2015 då, eller 2010? Eller något.
Ja, kanske 2020. Ja, då är det bara i och för sig pandemi. Så att det var
andra hemskheter. Hörrni, om vi tittar lite utanför Sverige, jag vet inte vilken mån jag har koll på det här, är ju komplexa ämnen, men finns det några andra länder som ni tycker gör saker betydligt bättre än man gör i Sverige, som vi borde snegla på mer?
Det är jättesvårt att kolla på andra länder, för att det är så olika, väldigt olika system. Mm. Och man kan organisera det på så ofantligt många sätt, och det finns ändå relativ konsensus just kring att det är inte så mycket systemet i sig, utan det handlar mycket om hur mycket resurser man lägger på själva infrastrukturen. Men där tycker jag att man får ha lite respekt också, för att det är ju folks skattepengar, och även om jag åker mycket tåg så kanske inte alla andra gör det och vill lägga lika stor andel av resurserna där. Så att det är... Om man tar Schweiz exempelvis, som många brukar lyfta fram som ett föredöme, så lägger de ofantligt mycket mer pengar på infrastrukturen än vad vi gör i Sverige.
Det är ju ett annat land rent geografiskt då, befolkningsmässigt också. Maria, vad tänker du om vi rör oss utanför Sverige? Finns det några länder vi kan lära av?
Det är svårt, för att det organiseras ju väldigt olika, men det jag tycker att man kan ändå dra en slutsats av är väl att det är ingen som har konstaterat att man behöver mindre samordning. Om man tittar på länder som Tyskland och Frankrike till exempel. Utan snarare mer. Och det är väl den återigen då, riktning som jag förespråkar.
I Sverige har vi gått väldigt långt i vår avreglering jämfört med andra länder. Vet vi det?
Ja, det har vi väl gjort, är väl min uppfattning. Nu har inte jag djupstuderat andra länders tågsystem, men vi har gått långt i vår avreglering och i vår samordning av järnväg.
En fråga lite utanför dagens ämne kanske, men det har ändå med järnväg att göra. För några år sedan pratades det jättemycket om att vi skulle bygga nya stambanor i Sverige, höghastighetsbanor, som då skrotades sen av de borgerliga partierna och tidigpartierna. Är det någonting ni tänker att vi bör bygga i framtiden, sådana här snabba järnvägar mellan våra stora städer? Maria?
Ja, men jag tror att vi måste jobba mer med järnväg. Alltså, det är klart att Sverige är beroende av flyg, men vi har ett klimatansvar. Så att vi måste både jobba med vår underhållsskuld, men vi måste också planera framåt, och vi behöver mer järnväg.
Mm. Vad säger du, Ida? Nya järnvägar?
Ja, jag hade ju som sagt helst velat ha ett helt annat system för finansiering av både underhåll och ny infrastruktur. Men jag tror att det finns tågtrafiken har ju ökat, så efterfrågan verkar ju ha ökat. Sen om det är just nya stambanor eller höghastighetsjärnväg, det vill jag nog helst inte lägga mig i. Men,
fast det är väl en skitviktig fråga. Alltså, det är väl helt avgörande om du kan åka ner till Malmö på 2,50 istället för att, vad är det idag, ta 5 timmar eller något.
Ja, absolut. Men jag tycker inte att politiken ska avgöra det, utan det borde vara mer upp till marknaden.
Men fast det kommer ju marknaden aldrig fixa. Hur får du ihop 300 miljarder i en liten pott, finansieringspott, att bygga? Traditionellt så byggs ju sådana stora infrastrukturprojekt nästan alltid av staten, eller?
Ja, men jag menar, vi har Öresundsbron, det finns och konsortium och sådär. Men det finns ju andra sätt man kan hantera det med alternativa genomförande och finansieringsformer.
Mm.
Då var vi inne på Malmö igen. Jag skulle ju vilja att det går att åka till Kiruna också på ett alldeles smidigt sätt.
Mm. Hörrni, ni har ju lite olika syn på det här. Vi ska försöka sammanfatta det här. Vad tycker ni det är viktigast att lyssnarna tar med sig från dagens diskussion? Ni ska så att säga sammanfatta vad som behöver göras med järnvägen framöver. Ni har ju kommit med ett antal förslag, men om ni bara liksom får sammanfatta er position direkt för lyssnarna. Vem vill börja?
Ja, nej, men jag tycker att det är viktigt att ha med sig att järnvägen är inte som vilken marknad som helst. Det är en samhällsbärande funktion. Människor ska kunna ta sig till jobbet, industrin ska fungera, det är bra för klimatet. Så att vi kan inte bara släppa den fritt, hejvilt, utan samordning. Så att det är väl det ena. Och vi behöver mer långsiktighet och vi behöver mer investeringar.
Tack för det,
Ida. Och politiken måste ta ett större ansvar.
Ida, motsvarande, om du sammanfattar vad lyssnarna ska ta med sig.
Ja, jag tycker att de ska ta med sig att det har gått utmärkt att släppa det fritt med förseningar som har minskat och sänkta biljettpriser och mycket andra stora mervärden. Så jag tror att det finns alla anledningar att kolla på hur vi kan öka konkurrensen ännu mer och få ännu större värden.
Tack för det. Då får ni som lyssnar avgöra själva vad ni tycker är rimligast. Och så får ni läsa Ida och Marias rapporter förstås också. Stort tack Ida Wallinder från Timbro för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Stort tack Maria Arkeby från Tankesmedjan Tiden för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Kanske sitter på ett försenat tåg just nu och vill höra av er med er frustration. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. I samtliga fall, inklusive frustrationen, är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.